Vilken krånglig dag, men det var ju så ganska många här ändå, måste jag säga. Både Jen och Johnny, alltså hela sångkapitalet vi har liksom ligger däckad. Nu må ju Gud hjälpa mig. För att nu går jag ut på hal is ordentligt. För jag känner så här för första gången mig osäker på vad Gud egentligen vill ha sagt och hur det ska läggas fram och så. Och det beror på att det kommer av sig. För att dagarna innan tisdagarna, då är man ju mer inför Gud och kanske oroar sig och brottas lite med ord och sånt här. Och plötsligt börjar det på komma. Det klarnar mer och mer och till slut har du en linje att följa där. Och när bara man hittar den linjen, då blir jag avslappnad. Då kan jag gå och ställa mig här utan att vara så särskilt förberedd. För då finns ju saker i en så att man kan ju liksom ge av det som finns bara. Här tappar jag linjen någon gång på eftermiddagen här idag. Det var liksom en ny situation. Dels så ska jag hämta Lennart innan. Och då måste jag hitta en halvtimme till. Och så var Jenny hemma. Och jag är inte så det van. Jag är så bortskämd. Att när jag liksom ska förbereda mig inför Guds ord. Då ser jag alltid till att jag är ensam. Inga telefoner ska vara på. Ingen ska störa mig. Jag vill inte höra någonting från någon annan. Jag vill bara vara inför ordet och Gud. Och det brukar lösa sig. Men det gick inte den här gången då. För om man är sjuk fru så måste ju hon också få tiden och uppmärksamheten. Det är ju självskrivet. Och Lennart behövde hämta. Så att det är också goda saker. Jag säger, det är precis som det ska vara. Men jag tappar tråden så att säga. Linjen. Men jag vet ju ungefär vart vi var på väg. Och det kan vara Guds mening att jag skulle tappa tråden. För jag ska ju inte bli högfärdig heller. Man måste nog missa någon gång ibland för att bara ha kvar lite ödmjukhet också. Men i varje fall, den här tråden startade egentligen igår när jag insåg att det fanns en äldre kvinna som saknade talet om Jesu återkomst. Och det tände till direkt i mig. Direkt. Och hon förklarade att tidigare på 60-70-80-talet, då talades det så frimodigt och med längtan efter Jesu återkomst. Idag görs inte det. Och hon har helt rätt i det, att det är väldigt sällan man talar om sånt från predikstolarna idag. Och då måste man ställa sig varför. Frågan varför. Där fick jag några svar som jag inte ska gå in i bibelförklaringar på. Det blir för omfattande och förande så. Utan ni får pröva ni själv och lyssna på vad jag säger. Vi står alltså inför de sista tiderna. Nu får vi inte glömma bort att Paulus och de andra apostlarna tidigare, de visste ju om att Jesus skulle komma snart. Och jag vet inte hur mycket tålamod de hade. Det var ju nästan 2000 år sedan. Han har inte kommit än. Men det här snart för Gud är någonting annat än vad det är för oss människor. De förstår idag, för när de är uppe i himlen, eller vart de är i närheten av Gud. De förstår idag vad som menades med det. Så det här snart gäller fortfarande. Och vi kan ju säga att det är i varje fall ungefär 2000 år närmare Jesu återkomst nu än vad det var då. Då bör det vara ganska nära. Sen kan man ju hålla på att räkna ut på tider hit och dit. Och det är förvirrande, för det har jag försökt. Jag brukar liksom ge upp när jag ser att det finns alltså krockar i tre olika huvudskolor som krockar ihop med varann. Och då går jag liksom och funderar på, ja Gud, vad tänker du? Och då fick jag svaret där från Gud. Ja, det är för att han har tillslutit saker. Då börjar vi människor ofta att spekulera. Och då kommer upp tre olika skolor kring Jesu återkomst och så här då. Som grundar sig väldigt mycket på bibelord, men som inte är riktigt vad Gud själv har givit. Utan vi spekulerar och håller på. Och det kan ju vara bra. För ordet och temat hålls över liv. Jag säger som Johnny Widell här då. Som, jag känner ju ingen i vårt land som har hållit frågan om sista tiderna vid liv så mycket som han. Men det är ingen lätt match att vara i. Men det är svårt tema. Och alla som är inne kommer att ha fel på några punkter. Även Jonne då. Det som är så bra med Jonne är att han har så pass mycket ödmjukhet så att han har inget problem att medge det. Men han visar ut det. Och han håller talet om sista tiderna vid liv. Det gör man inte normalt i kyrkorna idag annars. Det är bara det är en kamp som är vunnen. Sen går det inte att veta allting om sista tiden på grund av två skäl. Daniels profetier innehåller vissa nycklar som håller på att öppnas. Frågan är hur mycket det har öppnats. Det vet vi inte riktigt. För vi vet inte hur mycket det fakta det ligger bakom dessa nycklar än. Det måste ju öppnas först innan man vad som är i det här rummet. Va? Så att där får vi vara ödmjuk och inse. Men det håller på att öppnas. Men sen såg jag en sak idag. Och det är att de sju åskornas tal är tillslutet av Gud. Det pratar vi inte så mycket om. Men det var vad Johannes såg i himlen. Han såg utvecklingen i himlen kring sista tiderna. Och när den stora ängeln skulle komma. Det som sker innan Herren kommer tillbaka. Om de sju åskorna som talade. Där sa Gud, för då började Johannes då som var igång och skriva. För Gud hade sagt åt han, skriv ner vad du ser. Men här sa Gud ifrån, skriv inte ner det här. Utan ta till dig i ditt hjärta och försegla det hos dig. De sju åskornas tal. Och där har vi ingen löften om att det ska öppnas. Det kanske gör det, men det är inte någonting som Gud har lovat i förväg. Men det innehåller också viktiga detaljer som skulle kunna ge pusselbitar så att allting helt plötsligt blev klart för allting. Men tänk om tanken är så att Gud inte riktigt har tänkt det. Att han medvetet undanhåller vissa detaljer för att vi kanske inte ska veta exakt tidpunkt när olika viktiga saker sker. Det var det jag hade börjat på och skulle rota lite i. Ända tills jag kom på det här att hoppsan, om Gud har stängt någonting, vem är då jag att försöka öppna det? Det är väl bara att sätta sig ner och vänta tills att Gud öppnar då. Och så får man hoppas att man är med på banan då. För Gud kommer att öppna, åtminstone Daniels profetior, han håller redan på. Det kan vara färdigt. Och då finns det väldigt mycket nycklar där. Plockar. De sju åskorna, de är fortfarande dolda. Men jag fick lite nöd för den här damen igår. När jag insåg, hon skrev ner henne så milt och ödmjukt som en längtan. Och det insåg jag så här, ja, och jag längtar efter samma sak. Och jag känner andra människor som längtar efter samma sak. Vi längtar efter Jesu återkomst. Frågan är varför vi inte vill få prata om det. Ja, när man ser hur historien ska utveckla sig. Jag tar ett bibelord här först. Det är Hebreerbrevet 11:13-16. Hebreerbrevet 11:13-16. Och jag måste säga att jag faktiskt känner igen mig väldigt bra i det här bibelordet. Och vad jag önskar att fler gjorde det. Det här bibelordet handlar egentligen om ett slags utanförskap. Och idag har det gått ut mycket lärare eller synsätt som gör som så att liksom utanförskapet ses som något fel. Ja, det kan vara det i sociala sammanhang. Det kan vara det i utbildningsväsendet. Det kan vara det ekonomiskt sett. Men andligt sett är det inte säkert att det är något fel. För det här handlar om ett utanförskap. Och det finns många människor idag som går omkring och känner sig inte riktigt med, inte riktigt delaktig. De känner ett slags utanförskap, även inom kyrkorna. Man kanske känner sig som främlingar på den här jorden. Man kanske inte känner sig riktigt hemma här. Jag skulle bara vilja uppmuntra er alla. Ja, grattis. För det här är inte vårt hem. Vi är på väg hem. Vi är på väg hem. Och det är trons folk som känner denna längtan efter något bättre. Och det står om i Hebreerbrevet 11:13-16. I tron dog alla dessa utan att ha fått som var utlovat. Men de såg det i fjärran och hälsade det och bekände sig vara gäster och främlingar på jorden. Det är vi. Vi är gäster och främlingar på jorden. Det är den här platsen vi ska leva på och göra så gott vi kan. Det är inget tvivel om det. Och det liv vi lever på den här jorden, det är väldigt viktigt. Det betyder väldigt mycket. Men det är inte vårt hem. Vi är på väg hem. Och ni vet, Johnny och många andra, sen vet ni mycket sen tidigare, att i de sista tiderna så ska det bli svåra lidanden. Och då har det ofta varit mycket spekulationer då. Ska vi vara med i de värsta lidandena eller inte? Ja, det kan tänkas, åtminstone delar av det. Det är inte säkert vi behöver vara med hela tiden. Men det lämnar jag därhen. Den viktiga biten, det är vi på väg till himlen? Är vi på väg hem? För vi har en längtan här inne. Vi kanske bekänner oss som gäster och främlingar på den här jorden. Och så småningom så kommer det onda på den här jorden att bli så tydligt. Planeten håller på att förstöras. Olika krafter och makter håller på att ta över resurserna. Olja, mat, bensin. Och vi har ingenting att välja på. Vi måste finna oss i de villkor som ställs för att kunna få äta så småningom. Då börjar man nog att känna sig som gäster och främlingar. Och värst kanske det blir för oss kristna. För när antikristtecken ska sättas på våra händer, då är det ju vi som kommer att säga nej till det. Men då får vi inte vara med i det ekonomiska systemet. Så hur ska vi då skaffa mat om vi inte har lärt oss på något annat sätt? Vi kommer verkligen att känna oss utanför den gången, om vi inte gör det innan. Vi får inte vara med, helt enkelt. Då känner man sig utanför. Men då är vi i varje fall i den kategorin som Gud har utvalt. Då tar vi på oss vilddjurets märke. Då har vi gjort ett val att följa antikrist och tillbe honom. För det ingår en tillbedjan kring märket också. Och då går vi evigt förlorad. Då går vi evigt förlorad. Det där är också någonting som vi inte pratar så mycket om. Utgången ur livet. Det är snart lärare som går ut och försöker förklara att till exempel helvetet inte finns. Jo, det gör det visst, för det nämns i Bibeln. Vi kanske inte förstår helheten inne, och varför ska vi göra det? Alltså, jag brukar inte vilja sätta igång och lära känna ett hus som inte jag har att göra med. Jag har följt så att lära känna det hus som jag redan bor i. Alltså, himlen är min adress. Dit är jag på väg. Jag koncentrerar mig mer på hur det kommer att se ut där. Det övriga, ja. Gud är rättfärdig. Det är tack och lov, det är inte vårt beslut. Utan var och en får besluta hur de vill ha det i det här livet redan. Så det här livet är väldigt viktigt. Det här vi beslutar vart vi ska vara i evigheten. Man fortsätter på Hebreerbrevet 13. Då står det ju så här att de såg det i fjärran och hälsade det och bekände sig vara gäster och främlingar på jorden. De som talar så visar därmed att de söker ett hemland. Och de hade menat det land som de gått ut från hade de tillfälle att vända tillbaka till det. Men nu längtade de till ett bättre land, det himmelska. Därför blygs inte Gud för att kallas deras Gud. Ty han har ställt i ordning en stad åt dem. Alltså, du som längtar efter det här. Du som till exempel längtar efter Jesu ankomst. Gud blygs inte för att kallas din Gud. Han har ställt i ordning en hel riktig stad åt dig. Så din längtan är verkligen sanningens röst inom dig en sån här gång. Den andra kategorin människor, de kanske inte är trons människor, för det handlar om trons människor. De lär ju inte längta efter något himmelskt. De har nog återvänt till det land som de redan lever i eller kommer ifrån, det vill säga denna jorden. Och sitter vi helt bunden i det jordiska här, då är det så att den onde faktiskt kan få grepp på oss. Vi är beroende av vad som den här planeten ger. Men antikrist kommer ju att lägga sig under alla resurser på den här jorden. Och därvid blir vi beroende av han. Men vi ska inte frukta för det. För det är faktiskt så att Jesus kommer att försörja oss. Det står så tydligt att Gud är vår försörjare. Är vi kvar på den här planeten då? Då kommer Gud att försörja oss. Det är vi som kommer att ha det bra den tiden. Det är verkligen vi som kommer att ha det bra den tiden. För då tillhör vi Gud, han som äger precis allting. Så där saknas det inte. Det är vi som kommer att ha det. Så det finns ingen anledning att vara rädd. Däremot de världsliga systemen, de binder och fördärvar. Det finns en rikedom som är rikare än den rikedom vi känner till idag. Sen börjar jag då så här lite lätt i Uppenbarelseboken 20. Helen läste här om människosonens ankomst. Det är den man många längtar efter. Och jag skulle vilja rekommendera oss allihop att tänka lite mer på just det. Att det blir lidanden och prövningar innan, det vet vi redan. Vi kommer inte undan dem. Det är som födelseverkarna, Helen. Jag menar, när du fick Jonna, så du är ju bara glad över det nu. Men då gjorde det ganska ont, misstänker jag. Jag är inte man, eller jag är inte kvinna, så jag kan vara svårt att föreställa mig. Men jag kan tänka mig att det gör ganska ont. Men var det var smärtsamt, men var det ont? Jag tror det var något gott, ja. Det är födelsevånderna, och de där födelsevånderna ska vi också gå igenom. Vi är ju på väg till någonting väldigt bra. Vi är på väg till det utlovade landet. Vi är på väg till den staden som Gud själv har gjort åt oss. Det är inga mänskliga arkitekter, det är Gud själv. Det finns mycket detaljer om hur den där staden ska vara. Men då hamnar man också in i de här tidsaspekterna. När ska det placeras in i vilken tidsaspekt? Ja, det finns många dimensioner att gå in i. Då krånglar vi till det. Vi kan konstatera att vi är på väg dit. Och vi kommer att hamna där så länge vi håller oss till Jesus Kristus. För han är vägen dit, han är frälsaren dit. Det finns ingen annan att välja. Sen kommer det här som många fruktar över. För jag tror att det är väldigt mycket även bland kristna. Så har jag upptäckt en fruktan kring svaret kring sista tiderna. Eller talet kring sista tiderna. Och när man ser, om man jämför med det gamla bondesamhället. När människor växte upp. Hur uppfattade vi verkligheten? Ja, men de yngre barnen, de bodde tillsammans med mamma och pappa. Och mormor och morfar och bodde i en sluga bredvid. Man levde mer tillsammans över generationsgränserna. Så barnen var ganska van vid att de äldre dör en dag. De var nära sina älskade äldre och fick se dem vara med. Och så småningom fanns de inte kvar längre. Det har man ju plockat bort nu från det normala livet. Fast det är fortfarande lika verkligt. Men då visste vi om att det var verkligt på ett annat sätt. Så det är många som lever sina liv idag och har något, beter sig som att man alltid ska leva här. Nej, det tar slut här en dag. Hur vi än beter oss så kommer det att göra det. Gud är rättvis. Och det vet vi att det kommer att ske oss alla. Vem det än är. Så är det slut en dag på vårt jordeliv. Men sen kan man plantera över tanken ytterligare. Det är slut en dag på denna jorden också. Och här, och när det är frågan om de sista tiderna, då säger Herren så här att den tiden ska bli så ond. Så att är det så att han inte förkortar den, då kommer det inte finnas någon kvar att rädda. Alltså han kommer att förkorta den här tiden. Sen säger han på den andra ställen att han ska fördärva de som fördärvar jorden. Och det här är någonting som håller på att ske nu. Och det är någonting som håller på att utvecklas ytterligare framåt. Vi har lagt oss till med beteenden och vi fördärvar jorden. Alltså, det är inte så lång tid kvar innan den här jorden inte längre är en trygg plats för människan. Jag läste en artikel som jag skickade till John då, Johnny som tröst. Jag såg att i Aftonbladet så stod att någon vetenskapsakademi hade kommit fram till att fyra punkter av nio hade man brytit nu. Och de här gränserna anses som planetariska. Och bryter man alla nio, då är inte den här planeten en plats för människor längre. Vi har hittills brytit fyra av nio. Så vi är på väg. Är jorden slut? Ja, på något sätt kan man säga det. Åtminstone har det börjat. Och det är också vad Bibeln har förespått. Den dagen kommer. Då ska vi inte heller vara så jätterädd för det. För att det står skrivet i Uppenbarelseboken 21 så där. Se, jag gör allting nytt. Det kommer en ny himmel och en ny jord. Det är inte så att Gud den gången håller på att reparera den här planeten. Vi får en ny himmel och en helt ny jord. Helt fräscht. Gud kan sånt. Och vi kommer att vara med i det. Så det är stort. Så att den här jorden nu förbrukas som en sliten klädnad som det står att den ska göras. Det har Gud förutsett att det kommer att ske. Och han har en plan för det också. Vi får en ny himmel och en ny jord. Och då på den tiden, då kommer liksom mänskligheten att ha sett hur det blir när vi lever vårt liv utan att räkna in Gud. Då kommer planeten att gå under. För vi kan inte hantera så stora saker vi människor. Men Gud kan. Och han har insett att det här måste mänskligheten få gå igenom. Så de förstår att det behövs en Gud. En Gud. En som har skapat allting, för han vet väl hur allting fungerar också. Då kommer vi att få lära oss det. Hur sköter man det här på bästa sätt? Ja, vi gör inte det. Vi förbrukar den här planeten. Och där vi har krig framför oss. Det pågår redan krig. Ja, miljövännerna brukar inte reagera över krig. Men det är verkligen miljöförstörande. Ett krig. Vi kristna brukar inte reagera så mycket. Men försök att bedriva ett krig utan att döda någon annan. Men det är vad vi gör. Det fördärvar planeten och dess invånare. Sen har vilket skäl de krigar. Det är klart alla som krigar tycker de har ett gott skäl. Ja, men det kanske fanns någon annan lösning än att behöva kriga överhuvudtaget från början. Ja, i paradiset fanns det det. Därför att det var Gud. Gud. Den enda guden. Och vi människor hade ännu inte gjort uppror mot han. Nu lever vi i ett uppror. Och Gud har givit oss nåd. Han har insett att det kommer att ske detta uppror. Han har kalkylerat in det. Men han älskar människan ändå. Och har gjort allt för att rädda oss. Och det vi människor ska fördärva, alltså den här planeten jorden. Vi kommer få en helt ny. Jag har fortfarande inte hamnat i Uppenbarelseboken 20. För tänk er den här stora utvecklingen som håller på att ske nu. Vi känner inte till allt. Men det kommer att bli jordbävningar. Det kommer att bli hemska saker från solen, från månen. Solen ska ju bränna oss. Det ska bli svält, pest och allting. Alltså ett lidande på jorden. Så att det blir ingen trevlig plats att vara på oss, oss människor. De dagarna när folk inser det mer. I västvärlden kanske inte vi inser det riktigt. Om vi bodde i Afrika skulle vi kanske se det på ett annat sätt. Vi äter mat varenda dag. Det gör inte de. Vi har friskt och rent vatten jämt. Det har inte de. Så man upplever säkerligen tillvaron på olika sätt. Och det är också ett av svaren som jag har fått kring Uppenbarelseboken. Det är inte bara frågan om vad Bibeln säger. Det är också frågan om på vilken plats står jag och betraktar det hela på. För det kan vara jordbävning där och svält där. Det är frågan också om vart jag befinner mig den dagen. Vi ska inte alla drabbas av precis allting. Men i varje fall så kommer vi att se mer och mer att det här håller inte. Det går under. Och det håller på att göra det. Då börjar vi att längta efter något bättre. Och under den här tiden så kommer också antikrist att bli lösningen. Han kommer att försöka det. Det är han som har sett till att det blir så här i början. Det är han som är fördärvet. Det är han som får oss till sånt här. Det är han som lurar oss hela tiden att vi kan fixa det här. Ja, vi människor kan inte hindra en jordbävning. Vi kommer aldrig kunna hindra det. Vi kan inte hindra om det kommer någon jättestor asteroid på jorden. Småstenar kan vi göra någonting åt kanske, men större saker klarar vi inte av. Och då vi inte ens klarar av att hantera svälten på jorden. Men mat producerar vi tillräckligt på den här jorden. Men ändå svälter folk. Det kan inte hantera det. Någon gång kommer vi inse det också. I varje fall så kommer den här längtan att bli större och större. För när människor också förstår att man är förslavad. Men jag tror mig, jag har varit slav. Och vad man längtar bort ifrån det som förslavar en. Det kanske var till och med var det som gjorde att jag var frälst en gång. Man vill inte vara slav under alkoholen. Man vill inte vara slav under den där fruktan och ångesten. Man vill inte vara slav under sånt. Och när man fick läsa Bibeln någon gång och fick höra talet, det finns något bättre. Då kom den här plågsamma tiden och kanske var mina födelsevånder. Där man längtade efter det bättre. Men vart hittar man det då? Inte vet jag, jag sökte överallt. Så småningom hittade Gud mig. Han kom till mig. Och så var jag frälst. I den här tiden så kommer en... Det eskalerar mer och mer att det är som är ont. Men vi människor kommer att anpassa oss också mer och mer till det. Och vi ser redan nu så är det också så att till exempel genom Hollywood och som producerar massa filmer. Så är det lätt att se att människans sinnen, åtminstone de som ser på biofilmer och olika reklamgrejer så här. Håller på att förberedas lite på en ny tid. För de går ut med budskap om nya hela tiden. Och det förbereder folk i vårt sinne. Jag menar, till exempel, vad är det som händer med ungdomarna idag? Ja, man tittar på mycket som handlar om magi och sånt där. Och de tycker att magi är bra och vitt häxeri är bra och allting. Ja, det är inte vi som har åstadkommit det. Det är inte skolorna. Nej, det är utbudet. Vad heter det? Hollywood heter det. Hollywood. Det förbereds för någonting. För den dag då de här magikerna då står där så kommer vi att tycka att det är gott. Men det har skett för 100 år sedan har vi kastat ut dem. Så vi förbereds att motta det här. Vi förbereds att vara delaktig till antikrist också. Och vi förbereds också, fast på ett falskt sätt, att det kommer en räddande kraft utifrån. Kanske någon flygande tefat. Det är mycket som handlar om sånt. Så är New Age-aktigt. Men i varje fall antikrist kommer inte att motas bort av oss. För det förbereds sakta efter det här. Och så blir det också så här att det blir kaos här, svårigheter där, krig där, svält där. Så kommer han med en paketlösning på allting. Tillbe mig, säger han. Så ska jag ordna alla de här problemen. Och mänskligheten kommer att göra det. I den här tiden, då har det hänt någonting stort. Och den är Jesus kommer tillbaka. Det läste du här i början. Han kommer tillbaka på skyarna. På samma sätt som när han steg upp. Från jorden första gången. Och det var då på Oljeberget som ligger lite öster om. I Jerusalem. På samma sätt. Han åkte upp som det offrade lammet. Men han kommer tillbaka. Som den strålande konungen. Och alla världens makter och himlens makter känner till det och bävar. Vi jublar. Djävulen och hans anhang bävar för den dagen. Och för att försöka hindra den här dagen så kommer då världens makter som då står, antingen känner de till det eller också inte, men det spelar ingen roll. Man har samlat världens alla härar då i Israel. Alla nationer är... vad ska jag säga, representera där. Man har fått oss att tro liksom att vi löser alla problem genom att utrota Israel. Ja, det är antikrist som vill så. Men det är egentligen inte människorna, judarna han är så fruktansvärt rädd för. Nej, men det är i den platsen som Jesus ska återkomma. Ni ser, världens intressen riktar sig kring Jerusalem och Oljeberget. Varför? Ja, alla kanske inte känner till det, men många känner till det. Det är där Jesus ska landa. Och Jerusalem blir en dag världens huvudstad. I ett enda nu ordnas det. Så därför vill många makter och krafter vara där i förväg. Må hända de får en plats i tronsalen. De vill äga detta. Antikrist vill äga det för att hindra. Han tror sig kunna hindra Jesu återkomst. Genom fördärva, förstöra, ta bort. Det är ungefär vad han kan. Han kan ju inte skapa någonting. Han kan förstöra det Gud har gjort. Och det ligger där. Så judarna ska bort. Jerusalem ska jämnas med marken. Det är vad han vill försöka då. Inte för att han kanske hatar judarna. Nej, men han är livrädd för Jesu återkomst. Och i det högmod som han har då, så tror han sig kunna hindra det. Men det sker inte. För när Jesus sätter ner sina fötter på Oljeberget, då spricker Oljeberget upp. Det blir en stor dal där. Och återstår den då av judarna. De flyr ner i den här dalen. Det är ungefär hälften av den judiska befolkningen kvar då. Så de ska alltså lyckas utrota hälften en gång till. Men de blev räddade. Och de flyr ner i den dal som blev när Jesus satt ner sina fötter på Oljeberget. Sen går Jesus ut. Och i ett nu avväpnar och tar bort allt ont. Han har lyckats samla allting till en och samma geografiska plats på denna jord. Nämligen den älskade staden Jerusalem. Det är Guds älskade stad, står det. Dit har alla lockats. Han är rationell, vår Gud. Han kanske inte behöver vara så rationell. Han fixar det nog ändå. Och då binder han och besegrar. Först besegrar han ju det onda. Och det är sanhang. Och då binder han dem för 1000 år. Och kastar ner dem i underjorden då. Det här är bara för 1000 år. Han ska ju upp igen sen då. Och då tillsammans med Gog och Magog då ska de försöka utrota Israel igen. Ja, man kan ju fundera varför Gud släpper loss dem igen då. Ja, det beror väldigt mycket på att folk ska få göra sina val. Gud kommer att hålla på ända tills det finns en enda själ kvar att rädda. Så kommer han att hålla på och försöka på olika sätt. Men om det inte finns något ont att välja på planeten. Ja, men hur ska någon människa som verkligen vill tillhöra det då kunna välja det? Möjligheten kommer att finnas. Men man får stå konsekvenserna för henne. För det är klart att det är ingen som kommer till himlen som egentligen vill tillhöra djävulen. De har ingenting där att göra. De ska inte vara där. Men jag tror inte det blir så väldigt många sådana människor. För när djävulen är bunden, då kan han inte verka heller. Och det är djävulen som sår ut sjukdomar. Det är djävulen som ser till att det blir krig. Det är han som ser till att det blir svält, allt möjligt. Genom att han kan påverka oss människor på olika sätt och få oss att agera så att det blir så. Det är han som ligger bakom det. Det är djävulen. Nycklarna till dödsrike, det har redan Jesus. Sen är själva djävulen som är dödens kraft. Det destruktiva, eller säg, nämn vilket namn du än vill ha. När det binds så kan det inte verka längre. Så i 1000-årsriket, där är det sant, som jag har sett någon gammal affisch någon gång. Ett litet barn som är ute på ängen och leker med ett stort lejon. Jag tror att det är sant. För döden finns inte mer där. Svält finns inte. Sjukdomar finns inte där. Det finns inte där i 1000-årsriket. Allt ont är bundet. Det finns kvar. Det är ännu inte utrotat. Det finns kvar. Det är bundet i 1000 år. Och under de 1000 åren så kommer, jag såg det, outsägliga tusentals hopar av människor att delta. Det är inte slut då. Det är bara det att Jesus har kommit in och visa oss människor. Så här ser det ut. När inte det onda får råda hos er. Då ser det ut så här. Och det är helt fantastiskt. Det blir ingen svält. Det blir ingen krig. Det blir ingen lidande. Det blir ingen tårar. Tänk dig en tillvaro där allt är glädje. Då ingen lider brist på någonting. Ja, vi kommer få uppleva när vi är med. Så det här talet om de sista tiderna, och framförallt då det viktiga kring de sista tiderna, det är ju när Jesus ska komma tillbaka. Det övriga är faktiskt detaljer. Det måste säga det. För det spelar ingen större roll för oss exakt när Jesus kommer. Det spelar ingen större roll för oss egentligen i vilken ordning allting ska ske här. Det kommer att ske ändå att Jesus Kristus kommer tillbaka till denna jorden. Och då binder han allt det onda. Och vi kommer nog vara kvar här på den här jorden då och få se hur det är. Och där är Jerusalem som är huvudstaden. För det står skrivet då att jordens alla konungar ska vända sig till Jerusalem och ge sina gåvor dit. Gåvor. Ett nytt statsskick blir det till och med. De kommer med gåvor. Det är ingen som krigar för att få någonting längre. Man kommer med gåvor. Ja, det verkar som Gud har trätt in då. Jag står så här i Uppenbarelseboken 20, första versen. Och jag såg en ängel komma ner från himlen med nyckeln till avgrunden och en stor kedja i handen. Och han grep draken, den gamla ormen, det är djävulen, och Satan, och band honom för 1000 år. Sen kastade ängeln honom i avgrunden, stängde till den och förseglade den över honom, för att han inte längre skulle kunna bedra folken förrän de 1000 åren hade nått sitt slut. Därefter ska han släppas lös för en kort tid. Det kommer vi till nästa grej då, efter det 1000-årsriket när han släpps loss. Då kan man läsa då från vers 7 lite om vad som sker. Och när de 1000 åren har gått, till slut ska Satan släppas ut ur sitt fängelse. Och han ska gå ut för att bedra folken vid jordens 4 hörn. Gog och Magog, och samla dem till striden. Och deras antal är som sanden i havet. De drog upp över hela jordens vidd och omringade de heliga läger och den älskade staden. Men eld kom ner från himlen och förtärde dem. Och djävulen som hade bedragit dem kastade sig sjön av eld och svavel, där också vilddjuret och den falske profeten är. Och de ska plåga staverna till evigheternas evighet. Där är slutet, det definitiva slutet för det onda är där. De släpps lös ur den 1000-åriga bundenheten som de har haft under jorden. Och så ska de på nytt ge sig mot den älskade staden. Och då, den gången är det inget snack om saken. De heliga kommer inte ens att behöva bekymra sig. För det kommer eld från himlen och förtär dem. Det är Gud själv som krigar den dagen. Och då kommer vi att sitta, ja, det är skönt att tillhöra Jesus. Det kommer den mäktiga fienden emot och de bara brinner upp. Sen efter det då kastas de för evigt i den evigt brinnande sjön. Där är det definitiva slutet för onda. Sen finns det ytterligare tider bakom, men till dit sträcker vi oss. Men det här inleddes egentligen för runt 2000 år sedan när Jesus lämnade Jerusalem från Oljeberget. Han kommer tillbaka på samma plats, på samma sätt, på skyarna. Med makt och härlighet. Så att det går inte, och det finns ingen på denna planet som inte kommer att förstå att Jesus kommer. Jag tror att det är så mycket kraft och makt så att till och med antikrist vet om det flera år i förväg. Han är på väg. Det kommer att märkas i tillvaron. Och då kommer hans aktiviteter att få kontroll över Israel och judarna och Oljeberget framför allt att öka. I tron att han ska kunna hindra Kristus. Han håller på att tappa makten helt. Innan dess har han lyckats bedra folket om att nu har Jesus kommit. För det har ju kommit någonting kanske från himlen också. Eller sett så ut i varje fall. Han som var antikrist. Han släpper inte hur lätt som helst. Och det är sån tröst för oss alla som gör vårt bästa och misslyckas ibland. Och veta om att det är inte jag som ska kastas i den evigt brinnande sjön. Det är han som bedrog mig. Djävulen. Han släpps ut och bedrar folken. Ja, det är han som domen drabbar. Inte oss. Alltså Gud är rättfärdig. Inte dömer väl han den som är bedragen. Men han dömer väl bedragaren. Vi får stå till svars för våra handlingar. Det är ingen snack om den saken. Det får vi göra även inför Gud. Men vi har ju en frikännande dom. För många av de fel vi har gjort har vi gjort för att vi har varit bedragna av mörkret. Hade vi vetat om att det hade varit något ont inne, då hade vi troligen inte gjort det. Så stor är Guds nåd. Men det får konsekvenser i våra handlingar. Och vi kommer få se när en dag. Och det, för var och en ska vi stå inför en dom. Vi ska få se var och en våra handlingar innebar. Så vi kommer inte undan det. Vad vi kommer undan, det är domen. Den har vi redan kommit undan. Den har Gud tagit åt oss. Vi kommer att bli frikänd den dagen. Men tänk er det. Tänk er in i Jerusalem. Tänk dig in att det bara dånar och blixtrar och ljuder och håller på som man ser i universum. Stjärnorna vet inte, följer inte sina spår längre. Det kanske till och med rasar ner delar från månen. Någonting stort håller på att ske. Och basunerna, ska vi höra dem? Ja, de hörs i varje fall i himlen. För om vissa basuner står att det bara blåste sin basun. Och andra, den här sista, där är en stark basunröst. Så det finns en volym också. Och volymer kan man höra. Frågan är bara, kan vi höra det på jorden? Ja, jag tror det. Vi kommer i varje fall uppleva det på ett annat sätt. Vi vet om att det här är på gång. Och den som vet om det mest är antikrist. Så han kanske kommer att förmörka oss så fullständigt som vi inte fattar det. Han kanske kommer att förklara det på något helt annat sätt. Men var inte rädd för dig om du är här i den tiden då. För frälsningen din är gjord redan för 2000 år sedan. Den gjorde Jesus åt dig. Det hänger inte på allt som du kan förstå eller inte. Det hänger på vad Jesus har gjort för dig. Annars fastnar du i prestationsläror. Det är nåd det frågan om. Det där var lite ur Uppenbarelseboken 20. Och som du förstår så hade jag problem att inte prata för mycket om skeenden som gör att man handlar i pre-tribb eller någonting, för efter-tribb eller mitt-tribb eller någonting. Utan jag vill konstatera det här. Jesus ska komma tillbaka. Ingen som helst tvivel om det. När han kommer, är det viktiga för oss? Ja, det vill inte jag påstå. Det viktiga är att han kommer. Och att vi kanske har ett öppet, vad ska kalla det, sinnelag eller öppet hjärta. Så att vi kan se ungefär vad som händer på den här planeten. För vi ska inte vara helt omedveten. Även om vi sover, då kommer någonting hos oss att vara medveten om att Herren är på väg tillbaka. Den heliga ande kommer absolut att vara medveten, och han finns ju i oss också. Så någonstans finns det medvetenhet om vad som håller på att ske. Men Jesus kommer att komma tillbaka, och jag längtar efter det. Och när man väl började prata om det, och jag bekände då liksom, men jag längtar brinnande efter Jesu återkomst. Jag har sett liksom, det finns mycket fint på den här jorden, men väldigt lite gott. Jag vill se det äkta. Jag vill se det som är sant gott. Jag vill få tillhöra det som är sann härlighet. Det som är rent. Det är rent. Den här planeten blir bara smutsigare och smutsigare. Men det finns någonting som är rent. Där vill jag vara. För en evighet. Jesus kommer tillbaka. Det finns en hel del att säga kring det, men att Jesus kommer tillbaka, det är det inga tvivel om. Längtar vi efter det? Eller har vi blivit rädd för det? I så fall, om vi har blivit rädd för det, då bör vi ställa oss frågan i tid till Gud. Herre, hur är det möjligt att jag är rädd för denna underbara framtid? I Jesu Kristi namn. Amen.